När jag träffade Maria-Pia första gången kände jag mig både lite avundsjuk och lite imponerad. Jag hade precis startat företag och här var en kvinna som hade ett företag som dessutom gjorde gott för världen. Men sen tänkte jag, min kompetens kanske kan bidra till att bära ut den här viktiga kunskapen till fler.
Och första gången som jag träffade Anna så kände jag mig lite rädd för henne. För dels så var hon väldigt mycket yngre, men hon verkade också så mycket klokare och smartare än jag. Men hon ställde en massa bra frågor som fick mig att tänka. Och jag kände en omedelbar respekt och jag blev väldigt glad när hon erbjöd sig för att hjälpa mig att utveckla mitt företagande. Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Och jag heter Anna Eriksson Skarin. Välkommen till Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
Okej Anna, vill du ha lite te?
Jag vill såklart ha lite te. Jag ska ta och öppna en påse här.
Ja, bra. Jag har redan hällt upp. Sådär.
Tack ska du ha.
Ja, men då har vi te. Då kan vi köra.
Ja, men eller hur? För det är ju faktiskt en väldigt viktig grej i att prata om känslor, tycker jag. Det här med att man sitter ner och tar lite lugnt och låter tanken liksom hinna ikapp känslan. Eller känslan hinna ikapp tanken kanske det är.
Ja, men precis.
Och då är det väldigt bra att dricka te, har ju vi kommit fram till.
Mm. Var det inte din son som sa något kul om det där?
Jo, men precis. Det var faktiskt, från början så pratade han om att det var själen och hjärtat som behövde dricka te. Eller om det var tanken och hjärtat, eller hjärnan och hjärtat, eller hjärnan och själen. Men det var i alla fall det här med att vi har ju väldigt många olika delar av oss. Så att de ofta agerar och finns liksom vid sidan av varandra, men att de aldrig riktigt möts. Så det tycker jag var, ja, men väldigt klokt.
Ja, det var en hel del begrepp det där. Men det ligger ju någonting i det också. Det är ju ganska mycket det här med känslorna. Hur hänger det ihop med själen? Med tankarna? Med det vi gör? Hur vi uppfattas utifrån? Och allt som pågår på insidan. Och det där är ju någonting som vi båda har, vad ska man säga, nästan grottat ner oss i. Det låter lite negativt, för det är det ju inte.
Ja, men utforskat kan man väl säga. På ett nyfiket utforskat.
Mm. Och det är väl det som är det vi har gjort tillsammans i vår bok Känslosmart. Konsten att leva med sig själv och andra.
Men vad är känslosmart egentligen? Det är ju en fråga som vi får ganska ofta. Och jag inser att jag blir helt ställd varje gång. Alltså jag vet inte. Vad är känslosmart för dig? Har du något sånt där? Om jag får tänka lite kan jag ju förstås svara. Men jag inser att det inte alls är... Det är inte sådär liksom, vad är bröd? Jo, men det är det här. Eller vad är solen? Utan känslosmart är lite, ja, men lite vagare kanske. Eller lite mer komplext.
Ja, alltså det är ju väldigt komplext. Och ju mer vi har fördjupat oss i temat, ju mer komplext är det ju. Men om man ska hitta någon slags här hisspitch, så är det väl kanske att ha koll på vad man själv känner. Kunna sätta ord på det. Och kanske just det här vi gör nu, sätta sig ner och dricka te med känslan. Det vill säga att inte låta sig styras blint av sina känslor. Att inte vara helt känslostyrd sådär. Men det är ju en del i det hela, att ha lite koll på och veta vad man själv känner. Men en annan viktig del är ju också att ha inlevelseförmåga och förstå att andra också har känslor och tankar och påverkas av dem. Och vad som händer i relationerna.
Just det. Men du, ska vi backa lite och checka in och prata lite om hur vi känner idag? Nu har vi ju hällt upp te och vi har kastat oss igång. Hur låter det, tycker du?
Det låter väl jättebra, för det var ju det som vi hade som plan att göra i alla fall. Ja, men nu agerade vi lite känslostyrt här. För att, ska jag börja så kan vi säga att jag känner mig alltså ganska pirrig. Jag tror att någon skulle kanske säga lite nervös. Jag brukar inte använda det ordet så jättemycket, men det är en pirrig känsla i kroppen. Det är jättekul att börja podda. Och det är ju ett helt nytt format. Så då blir den här tändningen i kroppen som är både lite spännande och lite jobbig faktiskt. Mm. Ja.
Så det är så det känns nu, liksom lite pirrigt, lite nervöst.
Mm. Ja. Hur är det för dig?
Ja, men det är ganska lika. Jag berättade ju det för dig alldeles nyss när jag klev innanför dörren, att jag hann inte med att plocka fram utrustningen, så kände jag hur det började så här, du vet, bli harkligt i halsen. och hur det blir alldeles, att även om jag kanske i huvudet inte riktigt känner att jag är nervös eller laddad eller så signalerar ju kroppen tydligt att ja, nej, men nu ska du prata, så att nu tänker jag minsann göra något spännande med dina stämband här för att se vad som händer. Så att ja, jag kan väl sitta här och säga att nej, men jag är inte nervös. Det är jag inte alls, men frågar du min kropp så absolut. Visst är jag nervös.
Mm. Och det är väl det där som är lite det här med, om vi återkopplar till vad känslosmart är kanske att kunna sätta ord på de här sakerna som händer i kroppen och förstå att kropp och tanke och sinne, allt är ju ett system, att det där hänger ihop.
Mm.
Och att det här kan styra oss väldigt omedvetet om vi inte, vad ska man säga, stannar upp, lyfter på locket, tittar in där inne vad pågår. Mm.
Och nu tänker jag också så här att nu när jag har stannat upp så kanske jag till och med kan vara lite tacksam för mina stämband eller för min kropp som kanske, den kanske vill berätta för mig att jag är nervös. Att den här hjärnan eller med viljan, med den medvetna tanken att jag bara vill trycka bort det för att jag inte riktigt vill kännas vid min nervositet. Att kroppen ändå hjälper mig att tala om det och medvetandegöra det. Så tack vare att jag dricker te med den känslan så blev jag medveten om det.
Mm. Och det är raka motsatsen till det som vi pratar om också i boken. Det här med att fly sina känslor.
Mm.
Men det har vi ju båda ganska mycket exempel på när vi har gjort i våra liv. Som har varit en del i det här utforskandet. Att komma i kontakt med och känna igen, identifiera hos sig själv. Men kanske också generellt hos människor. Vad det är vi gör när vi antingen lägger locket på och inte känns vid känslorna. Eller sticker därifrån. Och vad är det vi pratar om då? Liksom för olika sätt att fly känslor.
Ja, det finns ju ett gäng. Min första liksom, som jag brukar nämna, det är det här liksom med choklad. För där brukar de flesta kunna känna igen sig. Samtidigt som godis är inte jätteladdat. Det är ju väsentligt mer laddat att prata om att till exempel dricka för mycket. Eller så.
Mm. Mm.
Och kan ju förmodligen också få väsentligt större konsekvenser. Eller var det något annat du var
inne på? Ja, men jag tänker på, det kan ju vara, man kan ju säga att det kan ju handla om att äta eller dricka.
Mm.
Vad är det mer vi gör för att fly känslor? Det kan ju vara att vi shoppar.
Man kan bli väldigt arg till exempel.
Just det.
Och vägra prata om någonting.
Mm.
Slå ifrån sig. Mm. Det är också ett sätt att fly.
Mm. Ja, men jag tänker att det finns ju oerhört mycket. Och det kan vara det som vi tänker är positiva saker. Det finns ju de som ibland önskar att jag vore sån. Att jag liksom stack ut i joggingspåret. Och
just det.
Det behöver inte betyda att alla som är ute och joggar springer bort från sina känslor. Men alltså det kan vara saker som vi förknippar med någonting positivt. Eller att man jobbar för mycket.
Mm.
Att man blir översocial därför att man har svårt att handskas med sin ensamhet kanske. Eller tvärtom, att man drar sig undan för att det väcker jobbiga känslor att vara i sociala sammanhang. Alltså jag tror att vi skulle kunna liksom rada upp en massa olika saker.
Ja, och väldigt många saker kan ju vara både och. Och det som är ett okej och sunt beteende en dag kan ju faktiskt vara en känsloflykt en annan dag.
Mm.
Eller vid ett annat tillfälle.
Mm. Och det är väl det som gör det här med känslosmart, att ringa in begreppet, som gör det så komplext. För det finns ingen så här manual som berättar för oss, gör så här så blir det rätt.
Eller inget recept som är liksom likadant från den ena dagen till den andra.
Nej.
Eller som alla kan använda. Utan det handlar om att hitta sitt eget recept och att vara lyhörd, att inse att det här med att låta tanken och själen eller tanken och känslan dricka te, det är ingenting man kan låta dem göra en gång på julafton liksom, och sen är det klart, utan det behöver ju hända varje dag, flera gånger varje dag, till och med.
Men hur har det sett ut för dig i ditt liv? Om du skulle liksom bara säga kort.
Apropå att sätta igång flyktbeteende nu.
Nej, men jag tänkte mer det här intresset för och utforskandet av vad känslorna, hur de har påverkat dig i ditt liv och liksom din resa lite mot där vi är idag. Vi är ju på en gemensam och en individuell resa liksom, ständigt i livet. Vad är det första du tänker på när jag ställer den frågan?
Ja, det blir rätt förvirrat. För det är ju, eller ja, det är väl dels det här att jag har ju någon sorts avsikt att leva ett bra liv och att må bra. Och att vara en bra förälder och att vara en god förebild för mina barn. Och att ha goda relationer. Någonstans när jag satte den avsikten för ganska många år sedan så började det här med känslor att bli mer centralt. Men det var nog egentligen när jag träffade dig och kom i kontakt med känslodockan Friendy som du har utvecklat och började skriva låtar och började grotta ner mer i känslorna som jag förstod att känslorna är väldigt mycket mer liksom centrala i den här upplevelsen av att vara människa. Eller de är mycket mer viktiga för mig som människa än vad jag hade fattat. Så det var nog där det började. Och sen har det liksom bara växt.
Mm.
Hur har det sett ut för dig i ditt liv? Eller får du några tankar när du hör
vad jag säger? Ja, jag har massor med tankar när jag lyssnar på dig. För det första är det ju häftigt att vara med och bidra till att någon annan får någon slags insikt och någon idé om att börja liksom utforska sig själv och sitt känsloliv och vad det handlar om. Det är ju en av ambitionerna som jag har och har haft med känslodockan Friendy. Men för mig så börjar ju allting med total krasch för att jag inte hade koll på mina känslor. Jag rasade ihop en gång på halmmattan för, vad är det nu, snart 20 år sedan. Och var helt förstörd för att jag visste inte, jag kunde inte sortera bland känslor, tankar, yttre och inre krav och måsten och borden. Och jag var stressen personifierad och det insåg jag ju efter ytterligare några år sedan att det hade väldigt mycket att göra med att jag inte hade koll på känslornas inverkan i livet och hur påverkad jag var av att inte förstå mig själv. Så att, ja, men det, och idag är jag ju tacksam för den kraschen. Men då var det ju ingen fest direkt. Men
varifrån liksom, hur hittade du liksom steget att, så nu ska jag utforska känslor? Eller var det en mental träning du började med? Var det därifrån?
Ja, jo, det var ju det som räddade mig ut ur den här stressgreppet. Du har kommit i kontakt med mental träning och började med det. Och så fort jag hade testat det så fattade jag att jag behövde inte längre vara ett offer för min stress. Alltså det fanns verktyg och att jag inte behövde söka dem hos någon annan utan att jag kunde börja jobba med dem själv. Så det räddade mig och då bestämde jag mig också för att jag la alla mina akademiska studier på hyllan och så sade jag det liksom om och började utbilda mig till mental tränare. Och under den utbildningen så ingick det att läsa en bok som heter Känslans intelligens av Daniel Goleman. Och när jag läste den boken, då, det var som att få liksom ett slag i mellangärdet för att då blev det väldigt tydligt för mig att det var just den här biten med den emotionella kompetensen som jag inte hade fått med mig under min uppväxt. Och jag kommer från en jättebra familj med föräldrar som har ju liksom gjort allt för mig och min syster att vi ska ha ett bra liv. Och ändå det här med att förstå vad man känner, sätta ord på det och lära sig liksom, ja men möta och reglera och handskas med känslor. Det var ett oskrivet blad kan man säga. Det var den här pusselbiten som jag inte fick.
Men insåg du att det här är någonting som jag saknar eller kom du på liksom ganska snabbt att och det här är någonting som väldigt många av oss saknar?
Ja, alltså jag fattade ju att jag saknade det här och då dröjde det faktiskt inte länge innan också. För först kändes det som att det är det här som är, det var det här som var felet på mig liksom. Men sen insåg jag ju när jag pratade med andra och sådär att de flesta hade ganska lite koll på de här bitarna. Och sen dröjde det inte länge förrän jag fick idén med de här dockorna då med olika känslouttryck. Och då började jag ju på allvar prata med, jag gjorde massa research och frågade massa människor om känslor. För jag ville förstå, jag förstod att jag hade kommit på en bra och ganska unik idé med känslodockor. Men jag ville förstå hur andra såg på det här.
Mm.
Och då blev det ännu mer uppenbart att nej, men det här var inte någonting som låg i var mans mun, nej, som man brukar säga. Utan väldigt många upplevde tvärtom att det här är ingenting man pratar särskilt mycket om.
Vad upplevde du att det fanns en insikt då hos människorna du mötte att och visst, vi borde prata om det? Eller var det mer en reflektion att det är inte något vi har pratat om?
Nej, men jag tror att väldigt många, eller som jag minns det, så var det väldigt många som blev nyfikna och liksom så här, ja, men det här borde vi, och vi borde ge det här till våra barn så tidigt som möjligt. Så att jag fick ju rådet av människor att börja i förskolan och skolans värld. För det här måste vi skicka med våra barn.
Mm.
Och det gjorde jag ju mycket riktigt. Men för mig var det också väldigt självklart att vi måste ju börja med oss själva.
Mm.
Och där började min egen personliga liksom resa mot. Jag behövde ju ta reda på en massa saker om mig själv. För att sen också kunna jobba utåt med andra med det här. Så det var, ja, men det var väldigt spännande resa, både på ett personligt plan men också att förstå hur lite vi lyfter och pratar om det här med känslor i vårt samhälle generellt sett.
Mm. Jag brukar ju raljera och säga att vi betraktar känslor lite grann som blindtarmen.
Mm.
Att det är någon sorts överbliven funktion som vi inte behöver eller någonting som stör. Snarare än att det är någonting väldigt viktigt. Att vi har hjärnan som är liksom, ja, men den är ordentlig. Den kan man lita på. Man ska fatta genomtänkta beslut. Men för något år sedan eller två så gick det upp för mig att ja, men jag kan inte bara fatta beslut som är genomtänkta. Jag behöver ju fatta beslut som är genomkända. Beslut som verkligen känns rätt. Och för att kunna det så behöver jag ju dels då veta hur jag gör för att känna mina känslor och faktiskt att ta dem på allvar. Så att det här med liksom att dricka te med sina känslor, det är ju faktiskt inget skämt. Utan att regelbundet sitta ner med sina känslor är faktiskt väldigt, ja, men väldigt viktigt.
Vad har det gjort för skillnad i ditt liv då? Det här med att gå från att tänka igenom beslut till att känna igenom dem dessutom.
Ja, dels handlar det om att jag kan ju fatta beslut utifrån vad som passar mig, utan vad som fungerar för mig. När jag tänker, då är det ju väldigt mycket utifrån saker som händer utanför. Jag tar in fakta, jag tar in information, jag kanske tar in andras åsikter, goda råd. Men känslan, det är ju någonting som kommer inifrån mig. Och om jag då låter det som kommer utifrån möta det som känns i mig, så kommer ju det att leda till ett beslut som är mer rätt för mig, eller som är rätt för mig, och som därmed då är långsiktigt hållbart. Jag har försökt i väldigt många år att under min uppväxt och ungdom att fatta beslut utifrån vad som var vettigt och utifrån vad jag trodde att andra ville och vad som skulle vara praktiskt eller vad som skulle ge mig uppskattning av andra. Och det ledde ju inte till någon plats där jag mådde bra.
Och det här tycker jag är så roligt, för att när jag lyssnar på dig så är det som att vi har ju gått diametralt motsatta vägar och landat i det här gemensamma som vi jobbar med nu, känslosmart. Därför att för mig var det snarare tvärtom, att jag fattade beslut helt och hållet känslostyrt. Inte helt och hållet såklart, men i väldigt hög utsträckning. Jag tog exempelvis studielån. Jag har så mycket studielån som man kunde få av CSN. Helt och hållet baserat på lustfyllt. Liksom. Vad ville jag plugga? Vad var roligt? Och så vidare. Inte alls någon sån här tanke att ja, men det här ska jag göra för att det ska leda till. Och det här strategiska. Och när jag var yngre och hade olika slags jobb. Så nej, nu var det tråkigt. Eller nu hade jag konflikt med någon här. Då slutade jag kunna gå på dagen. Liksom, för att, och det här, jag är ju ganska gammal, så på den tiden kunde man göra det och ändå få ett nytt jobb liksom. Men, och i relationer och ja, men allt skulle vara, ja, men det skulle lira med vad jag kände för helt enkelt.
Och jag hade mer som en policy att tråkigast vinner liksom.
Ja.
Ju tråkigare jag har desto det är liksom ett tecken på att nu är det rätt. Oj, det här är riktigt tråkigt. Kör på.
Ja, men det är ju så häftigt tycker jag att vi kommer från helt olika beteendemönster och vi ändå har landat i det här gemensamma intresset. Vi brukar ju kalla oss för känslonördar och verkligen liksom borra in i det här. Och det säger ju också någonting om att vi människor är väldigt, alltså vi bygger upp och hamnar i olika mönster och spår, att vi är väldigt olika. Och samtidigt så landar vi ändå alltid att vi är väldigt lika. För att alla känner ju och har känslor, har tankar. Men sen hur vi liksom använder oss av det, det kan ju se väldigt olika ut.
Ett annat sätt att säga är att det går att liksom gå vilse i sitt eget liv på så väldigt många olika sätt.
Ja, verkligen.
Och att vägen till sin egen väg är ju att känna efter, att lyssna inåt till sig själv. Men att kanske att göra det liksom i det här mötet tankekänsla. Där du lät liksom känslan bara så här springa iväg liksom naken ut i skogen och dansa under stjärnorna. så tillät jag mig aldrig ens öppna fönstret.
Nej.
Men att i den här liksom mittemellan världen eller där man förhoppningsvis då har en bättre balans eller där tanken möter känslan, så kan man gå på liksom en riktigt trevlig skogspromenad liksom.
Mm.
Med kläderna på.
Ja, precis.
För allra mesta i alla fall.
Ja. Och om jag börjar med mig så tänker jag att du kan ta vid sen. Men för mig var det ju onekligen också just det här med att jag började jobba med känslor. Professionellt. Startade ett företag liksom som handlar om känslor. Och att jobba med andra med det. Det var faktiskt det som gjorde att jag drog också ner den här liksom känslostyrda delen i mig. Dels för att jag förstås jobbade med det mentalt och emotionellt, men också jag tänker bara att driva företag, det kan man inte bara göra känslostyrt, man måste ju också göra de tråkiga sakerna. Så är det ju. Och jag tänker då liksom, vad är det du har gjort? Alltså nu har du öppnat fönstret, nu tar du ut på skogspromenaden. Vad innebär det konkret i ditt liv? Vad är det som har förändrats? Vad är det du gör annorlunda nu mot för, vad kan det vara, 10-15 år sedan? Jag vet inte vad det är för tidsperspektiv, men
dels, eller det viktigaste skulle jag säga är ju att jag förstår att det är viktigt att ha roligt. Att det är inte tråkigast som vinner. Och att det går att ändra sig. Man kan fatta beslut. Så kan man revidera om det inte passar. Jag vågar kanske stanna upp lite längre och känna efter än tidigare. Att det skulle nog gå väldigt snabbt tidigare. Men vad jag gör annorlunda idag jämfört med tidigare. Det är en otroligt svår fråga.
Alltså jag tänker så här, du håller på med väldigt mycket kreativa saker med musik. Skriver och sjunger och
liksom. Jo, jag har ju dels liksom fyllt min verksamhet med andra grejer. Det är ju en konsekvens.
Mm.
Så mitt yrkesliv ser annorlunda ut. Att vi jobbar med känslosmart till exempel. Att jag har utbildat mig inom neuroledarskap. Och håller workshop i storytelling och skriver låtar som också hänger ihop liksom med känslor. Så det är ju, ja men absolut, det är ju en helt ny karriär, är väl kanske fel ord att använda. Men jag fyller mina yrkesdagar med saker som är mycket roligare och som passar mig mycket bättre.
Ja, du har ju bland annat skrivit fantastiska låtar till just känslodockan Friendly. Som ligger på Spotify. De vill vi ju att våra lyssnare ska gå in och lyssna på.
Jag kan faktiskt gå in och lyssna på dem ibland och inse att oh men gud, det här är ju riktigt bra.
Ja.
Och inse att de här texterna som där många formuleringar känns liksom väldigt, väldigt rakt på. Inse att oh men gud, har jag skrivit det där? Och jag tänker liksom någonstans att nej, men det har nog egentligen inte jag gjort. Utan det var texter som ville bli skrivna.
Okay.
Och som ville bli formulerade, som ville nå liksom så barn var, och vuxen öron.
Du var kanalen.
Ja, men eller hur? Ja. Lite så här hokus pokus, absolut.
Ja. Ja, men det gillar vi. Lite hokus pokus får det ju vara. Det tycker jag nog vi kan kosta på oss. Nej, men de där låtarna har ju verkligen blivit otroligt uppskattade. Både bland barn och vuxna. Och jag är ju så sjukt tacksam att du gjorde det där för Friendly. Och det är ju ett sätt som vi har arbetat på. Men vi kanske ska berätta hur det kommer sig att vi började skriva på den här boken tillsammans. Och vad är det som gör att vi sitter här och poddar om känslor?
Absolut.
Hur började det?
Hur började det? Vill du berätta?
Ja, men jag tänker på det här tillfället när jag läste något inlägg som du la ut på Facebook. Om där du använde begreppet känslosmart. Vad var det du skrev egentligen?
Kommer inte ihåg.
Nej,
det står i boken.
Ja, men det står i boken, exakt. Nej, men då tog jag ju genast kontakt med dig. För jag bara tänkte, det här begreppet känslosmart, det här måste ju Anna och jag skriva en bok om.
Mm.
Och jag visste ju att du skulle säga yes. Och det gjorde det ju såklart. När började vi var ju din, ditt svar. Liksom. Så att vi började ju ganska direkt. Och så fick vi Norstedts förlag. Tackade jag till det här. Så det har varit en väldigt spännande process. Och vi har ju lärt oss jättemycket.
Men vad var det som gjorde då att du kände att du ville skriva den här boken? När du hörde ordet känslosmart, vad var det som liksom slog an så rätt i dig där?
Ja, men det var nog en omedelbar insikt att det här är ett begrepp som landade i mig. Alltså det var verkligen känslostyrt, vilket jag är glad för. Jag har verkligen inte tränat bort mitt känslostyrda jag helt och hållet. Jag tänkte att det är ett begrepp som sticker ut lite. Och att är det någon jag vill göra det här tillsammans med så är det ju Anna. Eftersom du är också en skrivande person. Jag tycker att du formulerar det väldigt väl. Och jag vill ha mer samarbeten med dig helt enkelt.
Men det jag insett också i vårt samarbete är ju just det här också. Våra olikheter. Att du är kanske snabbare. Och att det är mera känsla. Det är mera omedelbart. Det är mera liksom. Du bär ju mera liksom känslorna lite ytligare kanske än vad jag gör.
Mm.
Medan jag är mera som liksom ett dovt muller liksom. Någonstans längre ner. Men att det funkar liksom väldigt bra i kombination. Att vi jobbar väldigt bra och att det gör också att vi har olika perspektiv.
Mm.
Håller du med?
Absolut, och det har ju varit styrkan i vårt, eller är ju styrkan i allt vårt samarbete. Och framförallt under skrivandet av en bok. Det är ju inte alltid stenkul att skriva en bok. Det måste man säga. Ibland måste man ju bara sätta sig ner och göra det där. Men oftast har det varit väldigt lustfyllt. Och det passar ju mig väldigt bra att få. Och du har ju tillåtit mig att verkligen blomma ut i det. Och liksom hagla idéer. Och sen sätter du dig ner och harklar lite. Och okej, okay, ja. Men det här ska också leda någon vart. Allt som jag yvar iväg med. Ja, men precis.
Och knyta ihop säcken lite grann. Ja. Och för mig är det väldigt skönt också att inte behöva vara den som hela tiden ska generera idéer.
Mm.
Men också att vi har liksom ett samspel där. Att jag är okej och uppskattar att du vräker ur dig idéer. Och att du är okej och uppskattar att jag talar om att nu behöver vi snäva ihop. Att det funkar. Att det blir liksom ett bra samarbete.
Ja, och det är väl det liksom, om man återkopplar till att vara känslosmart, det är att också i samspel med andra människor att dra nytta av olikheter och att teama upp sig liksom, med människor där man och liksom, sätter ord på. Vi är väldigt olika på de här sätten och att det kan vi dra nytta av och liksom lära oss av. Och jag menar, där jag seglar iväg och inte orkar hela vägen, ja men då plockar du upp resterna och tuffar vidare och tvärtom.
Men om vi återknyter liksom till det vi sa, eller om jag återknyter till det som jag sa i början här, att jag känner mig lite avundsjuk, så kan jag faktiskt fortfarande känna det inför det här att du är, eller min upplevelse är att du är en väldigt hjärtlig person och öppen, en människa som andra människor har väldigt lätt att tycka om och som på ett naturligt sätt liksom verkar gilla och ta centrum. Medan jag kan känna mig mera som en sån där, du vet, liksom, jag är en liten svartklädd människa som helst trycker sig mot väggen. Liksom. Jag förstår att det inte är så andra människor ser mig.
Nej!
Inte igen. Men det är liksom så det känns på insidan. Och å ena sidan kan jag ju känna mig lite avundsjuk på att du är en sån naturligt härlig, extrovert människa. Men å andra sidan kan det ju faktiskt vara så att det är lite nice för mig att få gå bredvid liksom. Att få låna dina färger lite grann. Förstår du?
Jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir ju stum. det låter ju jättehärligt. Och för mig är det liksom, jag är mer så här, wow, att jobba med Anna liksom, den här smarta personen, hon har ju verkligen så otroligt mycket och ditt sätt att formulera dig och liksom nagla fast saker med orden och med dina metaforer och bilder och allting. Ja men nu låter det här verkligen som klubben för inbördes beundran och det ska det ju vara, tänker jag, därför att vi vill ju vara öppna med vad som pågår i oss. Det är ju grejen med den här podden, att vi har inget manus utan vi kör.
Men jag tänker också att när man faktiskt berättar om hur det känns, så istället för att den här avundsjukan hade kunnat planteras och bli liksom en taggbuske så ledde den ju när jag öppnade mig och berättade och du tog emot den till liksom någonting väldigt fint. Det blev liksom en ömsesidighet där vi känner uppskattning för varandra.
Mm.
Men om så hänger du med liksom, hade man inte varit lite mindre, agerat lite mindre känslosmart, så hade samma känsla kunnat leda till en liksom en
ett avstånd.
Ja, men eller hur? Ja. Istället för och nu istället så blev det så här värsta hybriskicken.
Mm. Nej, men det där tycker jag också är så spännande, för att det tycker jag kan se nästan som ett mönster i mitt liv och människor som jag har lärt känna under livets gång. Att de där jag, antingen som med dig då, att jag känner mig lite rädd så här och hon verkar så smart och hon har koll på det här och kan uttrycka sig så bra. Istället för att liksom, ja men, stänga den dörren så öppnar den, så har det också blivit de relationerna där... Det är oftast de som har lett någon vart.
Mm.
Och där jag har upptäckt liksom fantastiska människor. Och det handlar ju inte om... Det har ju aldrig handlat om människorna i sig. Utan det har handlat om hur jag har tolkat det de har sagt eller gjort. Eller inte sagt och gjort, mm, och så vice versa. Va? Och det tycker jag är liksom spännande att få syn på det. För såna här människor som man omedelbart tycker är kanske jätteskärmiga eller jätteintressanta eller man dras till, och så visar det sig att nej, men det kanske inte var så hållbart.
Mm.
Men ofta är det människor som väcker något slags litet jobbigt i mig.
Mm. Jag får ju ofta höra det, att jag väcker saker hos folk. Det är ju lite jobbigt, men det är ju vad det är, tänker jag.
Mm. Och det är ju återigen, det är ju hos de andra som det väcks.
Mm.
Ja.
Det enda som är riktigt intressant är ju, alltså för mig, det är ju vad väcker det här i mig?
Mm.
Och det är klart att det kan kännas lite så här skavigt att vara en sån som väcker mycket saker hos andra. Väcker du saker hos andra, tror du? Eller är du kanske inte lika så här...
Jag är nog alldeles för självupptagen för att lägga märke till det. Ja, men det är klart att jag gör. Det gör vi ju alla.
Ja, det ska vara mitt nästa nyårslöfte. Vara lite mer självupptagen kanske.
Ja, men testa det. Vi kanske ska byta. Och jag blir lite mer så här... Nej.
Lite mer nevrotisk.
Ja. Nej, men alltså, jag skämtar om det. Men jag är ju ganska självupptagen. Jag utgår nog väldigt mycket från min egen upplevelse i relation med andra människor.
Mm.
Och sen kommer liksom tanken i kapp. Det kommer långt senare. Ja, det var ju kul att jag fick det sagt här och nu.
Precis, och nu har vi det inspelat så din man kan ta fram det liksom, och spela upp för dig om det är så att han känner att du behöver påminnas.
Ja, precis.
Men har vi lyckats nagla fast liksom vad är... känslosmart och vilka är vi och varför håller vi på med det här?
Nej, jag tycker väl mest att vi har svamlat, men det får vi väl göra. Nej, men känslosmart, att ha koll på sina känslor, veta vad jag känner, sätta ord på det, också sätta sig ner och dricka te med sin känsla, det vill säga inte bara blint styra
på känslorna. Och gärna liksom, jag tror det här samtalet som vi har haft nu, det är ju liksom, det är ju skitviktigt. Vi dricker te. Vi dyker upp, vi har med oss våra känslor och vi pratar. Vi berättar hur det känns. Vi delar det med varandra.
Mm.
Jag tänker att vi kan nog kalla det här för en terapitimme faktiskt. Nästan. Ja.
Och det kostade ingenting heller.
Nej.
Men jag tänker så här också att nu har ju vi pratat om känslor precis som om det vore alldeles självklart vad känslor är.
Mm.
Och att alla har koll på det och att vi liksom... Vi kanske måste ha ett helt avsnitt där vi definierar vad känslor är.
Mm.
Vad säger du om det?
Ja, men det låter väl jättesmart. Det kanske vi till och med ska slå till med nästa gång redan.
Ja, men det tycker jag. Så vad är egentligen en känsla? Det blir temat för nästa avsnitt.
Det blir toppen. Spännande. Jag kommer.
Jag är med. Jag lovar att ställa upp på det.
Vad bra. Ja. Men ska vi säga så för idag då?
Ja, men det gör vi.
Ja. Mm. Tack så mycket.
Tack.
Hej då.
Hej.